With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi är stolta att meddela att det här avsnittet är sponsrat av Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Två stycken produkter som gör exponering mot Bitcoin och Ethereum på ditt ISK med noll i avgifter.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, if you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker is going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du, det är blodrött på börsen och Oscar Properties har fått en polisrazzia mot sig på grund av misstänkt insiderhandling. De har inte varit och knackat på oss dig än, Fabian?
Inte, faktiskt inte än, min kära vän Niklas. Har du gjort några dippköp i Oscar Properties?
Nej, Oscar Properties har inte rört det. Jag har varit inne i Evolution förstås ändå. Ska ju tillägga att det här spelas in den 11 maj och Evolution är ner typ nästan 13-14% på grund av lite insiderförsäljningar som skedde igår till nästan 10% rabatt. Och sen är det en allmän börsfrossa. Så att, ja, det är klart att man har köpt mer av det.
Det är ju kul om man har fått den här double whammy också, Act Cambi. Så har du gjort på en både. 13-15% nedgång på en dag i både Cambi och Evolution på rätt snabb tid.
Ja, men det här är lite,
Jag nämner inga namn. Men det var kul om det händer någon i podden.
Det här är ju risken. Alltså, nu tror jag som sagt att jag har ju köpt Evolution och tror att den ska fortsätta upp på 10. För jag tycker inte att den ser särskilt dyr ut sett till tillväxten. Men det är ju det här som är faran förstås med de som också har väldigt koncentrerat portfölj. Vi pratar ju mycket om det där. Det är kul i uppåtgående marknader att ha en koncentrerad portfölj, och man ser många nu idag som till och med ibland bara ett enda bolag, eller kanske två i bästa fall. De har typ Evolution och Embracer. Det är ju faktiskt så att risk kan ju ske väldigt fort, som man säger. Det kan ju också vara som så att du har någon form av låt säga insiderhandel som i Oscar Properties, eller det kan ju vara något annat. Man vet ju inte. Evolution kanske ser jättebra ut och sen helt plötsligt kommer det fram att det är ett stort bedrägeri, fast allting såg så bra ut innan. Så har det ju varit i många bolag. Nu säger jag inte på något sätt att jag tror att det är pågår Evolution, då skulle jag inte ha en position där. Men ni förstår vad jag menar, det kan hända oväntade saker som man inte förutsätter. Och då kan det gå väldigt fort. Så det är därför det finns ändå en fördel med diversifiering, tycker jag. Även om i och för sig då nedgången har varit väldigt bred.
Absolut, det finns såklart en speciellt en fördel med att inte sitta på ett bolag, som jag tror för alla, det är alldeles för lite. Du kan kunna bolaget utan innan, men det kan hända saker du inte kan liksom räkna ut. Det är ju bara, hade du suttit på Scandic eller SAS förra året och så kom corona liksom. Ja, jo, tjena, det gick jättebra för dem. Ja, det gick inte så jättebra för SAS. Men det är ett exempel. Om det går okej för ett bolag kan någonting komma som du inte alls har förutsett och bara,
ja, men verkligen,
helt smälla portföljen.
Och då ger det till och med bättre diversifiering att åtminstone ha 3 eller 4 bolag. Alltså bara den lilla skillnaden gör jättemycket, för då är det okej att ett bolag är en scam. Det blir fortfarande en stor smäll, men det blir åtminstone betydligt mindre smäll. Men det är inte det vi ska prata om idag. Men det är ändå intressant att lyfta just när det är lite sån nedgång, och man ser framförallt många på Twitter tycker jag nu som verkar ha till och med kanske vänt till minus för året. Och då, det tycker jag låter lite konstigt. Kanske man kommit in sent eller så, men för övrigt har ju börsen varit upp väldigt, väldigt starkt. Jag tror att jag ligger nästan på något plus 50% eller något innan idag då. Efter idag så är man ner på 40 kanske eller någonting. Så att det finns ju liksom mycket att ta av. Så man borde kunna klara av en sån här nedgång kan jag tycka.
Ja, inte om man sitter på de här amerikanska techbolagen, för då har man fått smaka på den i år.
Ja, det kanske är det som är grejen i och för sig, för jag har ju viktat bort väldigt mycket från USA. Jag är nästan bara svensk i portfölj just nu. Det känns ganska skönt också, slipper man vara vaken på kvällarna. Då kan man bara se det på kontorstid och sen stänga ner det. Men nej, precis, det är faktiskt sant. ARK Investment bland annat är ju verkligen ute i blåsväder. Det CTF-er har ju gått fruktansvärt dåligt. Några är väl halverade i princip från toppen. Och det där är ju ett korthus som nog kommer kanske falla inom kort. Och det kan bli väldigt svårt. Det blir ju nästan en systemkris för techbolagen.
Jo, verkligen. Och så har man ju sett att han, Bill Wang, från den här singaporeanska fonden...
Ja, precis, som det skrevs om här för någon vecka sedan. Jag tar också bort namnet nu, men de totalkraschade fick ett antal miljarder.
Archimedes, eller vad hette. Ja, exakt. Han var inne och vevade i ARK.
Han var med och finansierade dess uppstart, vill jag minnas att Catherine sa på något tv-program. Men jag låter som som jag har hakat upp med nu, men jag säger återigen att det är inte det vi ska prata om idag.
Nej!
Däremot ska vi faktiskt prata om lite småbolag i tanken idag. Dels kommer vi bjuda på ett case förstås, och i det här fallet är bolaget Awardit, som jag är jättenyfiken på, för det här har jag tänkt väldigt länge att jag själv ska titta in noggrann på. Många duktiga investerare som sitter på det här bolaget som ett toppick. Men så ska vi också göra en liten allmän spaning om småbolag, och kanske framförallt egentligen hur man hittar bolag. Alltså vad ska man basera sin stockpicking på? Och här har jag utgått då från att jag har lyssnat på ett par intervjuer, podcastintervjuer från Affärsvärldens podcast. Och sett då hur de skiljer sig från varandra lite och lite tankar och reflektioner från det.
Ett toppenavsnitt är att vänta alltså.
Jag hoppas jag. Men oavsett om det är toppenavsnitt eller inte så ska man ju tänka på att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar vår process, hur vi tänker, och du ska alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Något vi har fått prov på idag. Ja, och vi är idag sponsrade av Valorous Bitcoin Zero och Ethereum Zero, som inte har några avgifter, till skillnad mot många andra Bitcoin och Ethereum papper och certifikat som finns tillgängliga hos din nätmäklare. Så är du intresserad av att handla krypto i en ISK, ja, då är det klart att du ska kika in Valorous Bitcoin Zero och Ethereum Zero.
Ja, det händer extremt mycket nu på kryptomarknaden. Ethereum har ju korsat $4,000. För bara någon vecka sedan så korsade det $3,000 för första gången. Så att det händer extremt mycket. Och ja, det är därför både jag och du vill vara exponerade mot den här marknaden. Och ja, vi har ju testat att äga både riktiga coins, Bitcoin, Ethereum, som ni kanske hört på de tidigare poddarna. Men nu för tiden föredrar vi att handla certifikat via ISK. Det är extremt smidigt, samt att man slipper deklarera varje köp och sälj samt skatta på vinsten, vilket är otroligt jobbigt. Och därför är vi otroligt glada att idag vara sponsrade av Valors Bitcoin Zero och Ethereum Zero.
Ja, och dessutom, Valor såg jag här faktiskt på Twitter att de har skickat in ansökan om att starta upp ett gäng fler trackers, vilket är väldigt intressant. De kommer ju verkligen bli en marknadsledare på det här, tror jag. Och i den listan så har vi bland annat då sett det är Ripple, det är Cardano, jag tror att Dogecoin var med här som har skrivit mycket om. Så att vi pratar om nästan 50 stycken olika kryptovalutor. Sen får vi se vad som går igenom och vad man väljer att lansera och så vidare. Men en väldigt intressant dokument som är läckt ut, eller som någon hade fått sina händer på. Så det kan bli väldigt spännande. Vi säger stort tack till Valor. Detta avsnitt är också sponsrat av Fidelity International. Och Fidelity International är det internationella investeringsarmen till Fidelity Investment, som grundades 1969. Och samma år öppnade de faktiskt sitt Tokyo-kontor och blev därmed den första kapitalförvaltaren att erbjuda en global aktiefond till japanska investerare. Och därför kan man ju definitivt säga att de är rutinerade och erfarna inom Asien.
Ja, det är ju som du säger ett fokusområde och har varit det väldigt länge. Och man är idag verksamma i hela Asien och har ett extremt stort utbud av fonder för exponering mot diverse marknader, sektorer och strategier. Det är alltså ett extremt stort fondutbud där man också satsar på att man ska ha den lokala kännedomen som ska ge den här extra edgen.
Ja, och är ni intresserade av att kolla in hela Fidelity Internationals utbud som är väldigt stort, då går ni förstås in på deras hemsida fidelity.se eller på någon av de stora plattform- och försäkringsbolagen. Men kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde. Du kan alltså förlora pengar också på fonder. Viktigt är alltså att läsa prospektet samt KID-dokumentet. Dessutom, investeringar på tillväxtmarknader är väldigt intressanta, men de kan vara mer volatila än i utvecklade marknader.
Stort tack till Fidelity International!
Ja, men då så, det är ju så här, om man inte hittar content till sin egen podd, vad gör man då? Jo, då går man in och lyssnar i andra poddar och så snor man deras content, eller hur?
Ja, yoink it, som man brukar säga. Det brukar vara klockrent. Man tar någonting, så skriver man om det lite och så säger man inte sitt egna.
Nej, men det var faktiskt så här, jag lyssnade på Affärsvärldens podcast, Affärsvärlden Magasin tror jag heter. De har haft en väldigt uppmärksamma bland annat intervju med Lars Wingefors, vd på Embracer, som har blivit, ja, som sagt, väldigt omtalad och omtyckt. De hade en intervju nu med en småbolagsförvaltare och tyckte jag det var lite kul här, så lyssnade jag tillbaka på lite andra avsnitt, så totalt 3 stycken avsnitt som jag har sammanfattat lite grann här, eller reflekterat lite grann kring med just med småbolagsförvaltare och hur de hittar sina bolag. Jag tycker det kan vara ganska intressant för både oss och för våra lyssnare att få lite idéer om hur man hittar bolag. Och den som var först ut, det var ju fonden Skagen Focus som Jonas Edholm rattar. För referens här tänkte jag prata om avgifter och kagger också, så vad de haft för snitt de senaste 5 åren har tagit fram. Den här fonden Skagen Focus kostar 1,82% avgift, men den har då returnerat 13% per år de senaste 5 åren i avkastning. Och det är då efter avgifter, så det är väldigt bra prestation tycker jag. Deras grej är att de jobbar med en koncentrerad portfölj, därav namnet Focus. Och de satsar på kvalitetsbolag till låg värdering. Det här är alltså inte nödvändigtvis småbolag, men det var småbolag de pratade om i podden. Och toppinnehav just nu är faktiskt 3 stycken kanadensiska miningbolag, ett sydkoreansk bank och japanska elektroniktillverkaren Hitachi. Ganska kul att med investerare som går... Ja, det får ändå sägas vara lite udda investeringar som inte kanske gemene man tittar på.
Ja, men exakt. Det är ju väldigt annorlunda. Du är ju rätt annorlunda från... Ja, dels alla som ska sitta och äga Play, Devolution och Embracer, men också väldigt annorlunda från många amerikanska fonder där alla ska sitta på sina Apple och sina Facebooks och andra rätt kända namn. Men hur kommer de fram till de här bolagen då?
Ja, men det här är ju det som liksom kallas klassiskt för värdeinvestering. De fokuserar alltså på att någonting ska vara billigt och inte då billigt sett till tillväxten, utan det ska vara billigt rakt av. Och hur hittar man någonting billigt? Jo, det gäller ju att vara ganska opportunistisk, det vill säga leta där ingen annan just nu vill investera. Och för att kunna vara det då i princip, då måste man leta väldigt brett och globalt, för marknaden är ju inte ganska effektiv. Vi kan se det här beteendet, eller på att säga, den här strategin hos vissa Twitter-profiler. Till exempel Olle89 som har gästat podden tidigare, och även Alexander Eliasson som vi försökt få med podden för övrigt många, många gånger nu. De investerar ju också mycket i länder som andra svenska investerare kanske inte skulle tänka tanken att investera i. Och då kan de också hitta saker som andra svenskar inte hittar. Och börsen är ju väldigt mycket flockbeteende. Alltså någonting blir trendigt, då rusar alla till aktierna i kanske en viss bransch eller sektor. Vi har haft... gamingbranschen och framförallt förvärvande gamingbolag till exempel på senaste. För att Embracer har varit stort, ja, då ska alla bolag ställas om till förvärvsbolag och man rusar in i vad som helst. Och det betyder att hela sektorn eller branschen värderas upp, inklusive de sämsta bolagen i sektorn. Och vi är ju av mening att både du och jag liksom gillar ju tillväxtbolag, och vi har inget problem med att det är dyrt ibland och vi kan gilla momentum. Men vi tror ju på att man ska äga de bästa bolagen i branschen och kanske inte de här uppstickarna som bara är skräp då rent av. Men det blir alltid så att folk hittar de här, även de som ser ännu billigare ut, för att det är ganska dåliga, oprövade bolag. Och så att allting värderas upp helt enkelt. Det kommer också ofta in ganska mycket nya bolag på börsen som ska försöka dra nytta av håsen. Eller så brandar gamla knackiga bolag om sig för att ta en del av investerarnas intresse. Och utan att lägga någon värdering i hur de här bolagen är, så att säga, så ser vi det här precis i mitt gaming-exempel också. Där till exempel, det var väl Enad Global 7 heter de. De hette ju Toadman Interactive en gång i tiden. Man annonserade bland annat den här podden, tror jag, faktiskt för länge sedan när de gjorde sin IPO. Och det gick väldigt, väldigt dåligt för dem tyvärr över åren. Men nu då brandade de om sig som en förvärvsmaskin istället. Och så har vi haft en del som gjort IPOs och sådär. Och som sagt, det är inga brev, det behöver inte vara något problem med att köpa populära aktier. Både du och jag gillar ju det. Vi kallar oss ju liksom, eller vi tror ju på det här med GARP, alltså Growth at a Reasonable Price. Och vi kommer komma tillbaka till det. Även momentum traders liksom bryr sig inte om en aktie är intressant eller är trendig eller inte. Snarare tvärtom, de vill ju se någonting som har trendar uppåt i pris. Och så försöker de rida mer på den vågen. En GARP-investerare skulle jag påstå tycker att bolagets kvalitet är det viktigaste. Alltså growth at a reasonable price. Det viktigaste är tillväxtdelen. Och man kan tänka sig att betala en liten högre värdering så länge man äger ett fantastiskt bolag.
Exakt. Och grejen där är ju liksom att många sitter och tänker, vad är nästa Apple? Vad är nästa Facebook? Vad är nästa Netflix? Och så försöker de sitta och hitta konkurrenter som kanske har en lägre värdering. Men det kanske finns en anledning till varför de har en lägre värdering. Och sanningen kanske är att nästa Apple är Apple. Som man såg kanske 2010, 2011 när det begav sig. Ja, resan är Apple över. Det har ju liksom 10-dubblats sedan dess, eller var det gjort 5-dubblats?
Ja, precis. Vi tror ju på det att man kan faktiskt hitta ett bolag efter att ha bevisat sig också. Man behöver inte ha den här enorma multiplexpansionen som man kan få när hela marknaden förstår att bolaget är bra, för att oftast finns det väldigt mycket kvar. Saker tar alltid längre tid än vad man tror, tycker jag. Det finns ju också ett klassiskt citat, bara för att exemplifiera, det finns ett klassiskt citat från Buffett. It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Och det här trodde ju inte han på från början. Från början var ju han en klassisk cigarbutt och värdeinvesterare. Men sen gick han ju över till att inse, mycket tack vare Charlie Munger, hans kollega, så insåg att det är bättre att köpa ett fantastiskt bolag som du kan lita på till ett helt okej pris istället för att hitta ett helt okej bolag till ett fantastiskt pris.
Tanken bakom det är ju att ett bolag som är kvalitativt och som levererar, det är alltså att de säljer sin produkt, de fortsätter sälja sin produkt, och då kommer troligtvis de fortsätta leverera i framtiden snarare än ett skitbolag som kanske är billigare värderat. Då har de rätt mycket att bevisa. Med det sagt så är det alltid viktigt vad du betalar för bolaget. Desto mer du betalar, och då inte i kronor mätt utan i värderingsmått, desto sämre avkastning kommer du få.
Precis, och därav det här att man säger ändå fair price. Det ska ändå vara rimligt prisat. Det jag tror man kan få en viss edge i där, det är ju att, som sagt, ett bolag, om man har upptäckt och insett att okay, det här är ett kvalitetsbolag, det här kommer liksom fortsätta prestera bra, det brukar ändå ta mer tid. Har man hyfsat okej okay, liksom informationsflöde, så brukar man kunna hitta dem där någorlunda tidigt, och om man vågar tro på dem också och köpa dem när de väl dippar och så vidare, då kan man faktiskt ändå komma in och göra en ganska bra resa. Dessutom brukar marknaden lite underskatta den exponentiella tillväxten. Säga att har ett bolag som kan växa med 10, 20, 30, kanske med 40% per år uthålligt. Ja, men det får sån enorm växelverkan, alltså det blir så enorm ränta på ränta effekt. Så att det brukar inte analytiker och resten av marknaden räkna med riktigt. Så att det brukar faktiskt växa mer än vad man tror ändå. De brukar ändå kunna slå förväntningar. Men så att klassiska skolans liksom värdeinvesterare, de resonerar ju inte tvärtom. De vill också gärna äga liksom ett wonderful company, så att säga. Men däremot rankar de priset viktigare än bolaget. De fokuserar framförallt på priset. Och i den här kategorin hittar vi förstås då Olle, som jag nämnde tidigare, som räknar väldigt noggrant. Vi hittar våra poddkollegor Kvalitetsaktiepodden i den här kategorin, skulle jag säga. Och även legendaren då Howard Marks, som vi ofta återkommer till. Och nu vet jag inte, jag hittade inte det exakta citatet, men jag vill minnas att han har sagt något i stil med att vad som helst kan vara en bra investering till rätt pris. Och det är ju precis det, det vill säga att det är priset som är det viktiga. Även en bajskorv går liksom att sälja enligt honom, bara du får den riktigt, riktigt billigt.
Ja, och det är ju rätt rimligt. Det är att om ett bolag producerar $100 och säljs för 50, då kanske det är lite billigt, liksom, lite för billigt. Då kanske det ska upp, även om det de säljer är, ja, skit.
Och den stora fördelen med ett sånt tänk, alltså när man går på det här GARP-tänket och köper liksom populära bolag men tror att de har en bra resa kvar att göra, ja, det är en bra strategi när börsen går bra, vilket den gör i majoriteten av tider. Börsen har ju liksom en positiv bias, som man säger. Tanken med Howard Marks koncept och även Kvalitetsaktiepodden och så vidare är att de kan ju sova ganska mycket lugnare, för de vet att de inte har köpt något i en fantasivärdering. Och Marks har också något citat när han pratar om det, bland annat han pratar om att de är defensiva investerare, helt enkelt för att han utgår från att okej, men de flesta scenarion kommer marknaden gå mot mig, så därför är det viktigt, om jag köper någonting tillräckligt billigt, då har jag sån margin of safety, alltså säkerhetsmarginal, att även vid dåligt utfall så kommer det inte bli så dålig utveckling. Och det över tid då borde ge bra, positiv avkastning. Som sagt, vi tenderar ju som investerare att fokusera på uppsidan, alltså allt som kan gå bra. Och då riskerar vi dock att bli rejält snuvade vid minsta snedsteg. Bara kolla på Evolution, att när några grundare säljer en del av sina aktier, då backar aktien 10%. Skulle de dessutom uppvisa ett enda dåligt kvartal eller en stor negativ nyhet, det tror jag också skulle vara katastrofalt för sådana aktier, för det inpriset att det kommer gå väldigt bra. Medan har vi ett stor säkerhetsmarginal, vi har ett bolag som är värderat till ett billigt pris, ja, då räcker det i princip med att företaget bara överlever och inte liksom går i konkurs, så kommer vi ändå få en hyfsad avkastning, för att avkastningskravet är ju inräknat i värderingen. Skulle de dessutom lyckas positivt överraska, ja, då kan det bli en enorm uppsida.
Det är också viktigt att poängtera att liksom, det finns inte en, egentligen inte bara en rak liksom, linje mellan värde och tillväxt. De flesta bolag ligger ju på ett spektrum däremellan. Det är egentligen jättesvårt att man säger att det här är ett tillväxtbolag, det här är ett värdebolag. De flesta bolag som man kanske vill äga kommer troligtvis vara däremellan.
Precis, jag kommer återkomma lite till det faktiskt i nästa intervju också, för då pratar man lite om det ibland. Jag vill bara återigen gå tillbaka till det här, just det här med priset på aktien. Jag vet att vi tjatar om det, men alltså det är det viktigaste att förstå med aktier. Det handlar inte om huruvida bolaget bakom aktien går bra eller inte. Det talar i och för sig emot allt som vi säger om fundamental analys, men i grund och botten är det inte det handlar om, utan det viktiga, det är ju inte så svårt att hitta ett bra bolag. Vi måste alltid fokusera på bolagsvärdering. Sen som sagt, det vi pratar om nu är att bolagsvärdering kan ibland tillåtas vara lite högre om det är ett kvalitetsbolag, lite lägre om det är ett dåligt bolag. Men i slutändan så är det ju värderingen som säger oss någonting om vad marknaden har förväntningar på bolaget. Och om bolag förväntas jättemycket, eller om marknaden förväntas jättemycket av bolaget, då är det svårt för aktien att rusa mycket mer. Därav att många på sociala medier, de skriver ju ofta och undrar, men hur kunde den här favoritaktien jag har, hur kunde den gå så dåligt när den rapporterade så bra? Jo, men då hade marknaden liksom prisat in bättre siffror än så, men man blev besviken. Och de här förväntningarna från marknaden, den kan man ofta hitta, det brukar kallas för estimat. Man brukar kunna hitta det svart på vitt om bolaget bevakas av analytiker. Då vet jag bland annat Börsdata kan redovisa de tjänsterna, det om man har premiumtjänsten där. Sen kan det ibland vara så att marknaden har annorlunda förväntningar än analytikernas officiella. Jag pratar med om en whisper som finns. Och sen ibland är det faktiskt så med bolag också, bara att det är att på rapportdagen så brukar aktien omsättas ännu mer än vanligt, alltså det är god likviditet. Och då kan det ibland vara någon stor säljare som kommer in och nyttjar den här rapportdagen till att kränga ut sina aktier, för att de då får ett bättre pris på dem. Så att ibland har man sett det också, att ett bolag faller ganska mycket på en bra rapport och sen återhämtar det under dagen, för någon har nyttjat liksom omsättningen till att få sälja ut aktier. Och det kan bli ganska bra köpläge i sådana fall. Sen tyckte jag lite kul, Marx pratar ibland om att investerande är en popularitetstävling, och att det farligaste man kan göra enligt honom är att köpa någonting när det är på liksom piken av popularitet. Och nu kanske där Evolution ligger, det är det som är farliga. Men han menar på att det är så just för att allting positivt om bolaget redan är inpriset, alla är redan positiva. Och frågan är då, vad är det för nya köpare som ska dyka upp?
Exakt.
Och det här funkar ju så att blir en aktie populär, då strömmar in nya köpare, aktien värderas upp. Så det får alltså multipel expansion, uppgång i värderingen snarare än att fundamenta driva uppgången.
Ja,
och det är jättekul att vara med om en sån sak, men det är närmast omöjligt att förutspå och vara ju aldrig för evigt.
Ja, exakt. Och då, man måste ju alltid ta en tänkare en eller två gånger på, jag menar, varför man ska äga det här bolaget. För att, ja, även om det är ett kvalitativt bolag, vad vet du som liksom marknaden inte vet? För att det gäller inte bara att bolaget ska gå bra om du vill överavkasta marknaden. Det gäller ju att du tror att det går bättre än vad som redan är prissatt i kursen. För att om det redan är prissatt, då kommer du liksom inte ha någon överavkastning.
Nej, och i det kortsiktiga så är det ju en marknad vi pratar om. Så det finns ju köpare och säljare, och det måste finnas fler köpare, eller åtminstone köpare som är villiga att betala ett högre pris än igår för att aktien ska gå upp. Och det är därför det blir knepigt att med en uppgång som drivs bara av värdering och inte fundamenta, för till slut då finns det inte fler köpare. Och aktien har stigit så mycket att de tidigare ägarna, de kanske väljer att casha hem lite vinst. Och då blir de helt plötsligt säljare, och då tappar man snabbt i pris. Prisnedgången blir självförstärkande, precis som att vi har momentum på uppsidan så har vi det på nedsidan. För de som har kommit in sent eller bara ryggat någon profil på Twitter eller någonting, ja, de börjar ju sälja, för de blir rädda och vet inte varför de ägde bolaget från första början. Och får man riktigt bra fall, ja, då börjar det dessutom att hävstångsprodukterna knockas ut också, alltså tvångsförsäljas, och då får man ett rejält momentum neråt. Men den här strategin då med att köpa billigt som de håller på med i Skagen Fokus, det låter ju jätterimligt bra, men vad är haken med det då? Ja, det är ju att marknaden är ju relativt effektiv, alltså det är svårt att hitta någonting som verkligen är lågt värderat, eftersom alla kan screena fram bolag på till exempel P/E-tal och sådär. Och oftast finns det en bra anledning till varför någonting är billigt och varför någonting är dyrt, eller förlåt, ser billigt ut och varför någonting ser dyrt ut. Ett kvalitetsbolag ser ofta dyrt ut för att man vet att det kommer växa mycket. Och ett dåligt bolag ser ofta billigt ut för att ingen vill äga av en anledning. Sen skulle jag också säga att en annan nackdel kanske med en sån här typ av strategi, det är ju att den sätter högre krav på dina kunskaper som investerare, framförallt kring då just värdering av bolag. Du måste ju trots allt dels gräva på djupet för att undvika de här värdefällorna som det kallas, alltså bolag som ser billigt ut men inte är det. Och så måste du också lita på din förmåga att ha rätt, för väldigt sällan har ju marknaden med dig. Jag får min kvalitetsaktiepodden prata om att de förväntar sig alltid att deras positioner går back 10% liksom, innan det vänder. Och då måste du våga liksom lita på att nej, men jag har räknat rätt och marknaden har fel. Alltså alla andra investerare i världen har fel och jag har rätt. Och det är inte alla som klarar av det. Och sen måste man ofta ha tålamod, för det tar ofta tid också. Marknadens syn på ett bolag eller en sektor svänger liksom inte över en natt. Om de har förbisett ett bolag så mycket att det är undervärderat, ja då kommer de ju inte, varför ska de imorgon vakna upp och inse att det ska uppvärderas?
Nej, exakt. Du måste ha, när du gör en analys, då måste du ha koll på vad potentiell trigger kan vara så det faktiskt uppvärderas. För att om du köper det här bolaget och det inte uppvärderas inom en rimlig tid och sen så går det upp rätt mycket, då måste du ju ta hänsyn till vad är opportunity cost om jag hade investerat i något annat, till exempel index eller något annat case som hade taktat på i jämnt, så att säga.
Ja, och som klassisk värdeinvesterare har man ju ofta långa perioder med underavkastning. Så du måste ha mycket tålamod, du kommer tvivla på dig själv mycket. Ja, och det är ofta flera år av undermålig avkastning.
Så det är extremt viktigt att man tar hänsyn också till att, jag menar, varför är det undervärderat? Är det ett taskigt kvartal? Är det att det är misskött från bolaget? Är det att, oftast har jag sett senaste tiden att det ligger på en konstig lista, så det är inte så bra likviditet. Men du måste hitta variabeln som spelar in till varför det är undervärderat och varför det kommer värderas upp.
Ja, för annars är det antagligen inte undervärderat.
Nej, exakt. Då är det rätt värderat. Då återkommer man ju till det här med garptänket. Och istället för att köpa den bästa spelaren så köper man den näst bästa för att det ser billigare ut. Ja, men det finns en anledning varför det är billigare. För att det bolaget är sämre och kommer prestera sämre framöver. För att marknaden är ändå relativt effektiv. Inte alltid, inte på allting, men i det stora hela tycker jag ändå man bör se det som det.
Bortsett från kanske corona, finanskrisen och den typen av börskrascher, så hittar du ju i princip aldrig ett billigt bolag på stora aktielisten, alltså large cap.
Nej, exakt. Och en av anledningarna är ju bland annat som det Niklas säger, eller som du säger Niklas, att alla kvantitativa tal, nyckeltal och så vidare, som när Warren Buffett började var, det var svårt att komma över. Du var ju liksom tvungen att sitta och gräva själv fysiskt. Det kan ju automatisera, så du kan ju lätt leta fram det som kvantitativt ser undervärderat ut. Och det gör ju att, i alla fall i min åsikt, att kvalitativa aspekter väger väldigt, väldigt tungt. För det är mycket svårare att screena fram. Det krävs en annan typ av expertis för att förstå vissa typer av bolag, hur de kommer växa. Men där finns det också självklart mycket större risk att man gör fel. Det är inte lika svart på vitt.
Alltså, de här som gräver på det här sättet och letar billiga bolag, det kan ju vara otroligt lönsamt när de väl prickar rätt. Och jag är alltid imponerad av de som faktiskt lyckas med det här och verkligen lever för det. Det är passionerade människor. Men för att återvända då till Jonas Edholm och Skagen Fokus, så tänkte jag bara kolla sig vad han hittat de här missförstådda eller förbisedda värdecasen då. Ett tema han lyfter upp i podden, det är Japan. Det har vi ju pratat om i podden tidigare också. Han menar att stora delar av den japanska marknaden är kraftigt undervärderad. Och det här, ja, det är många som har lyft här, vi inklusive oss. Och det är ju mycket för att japanska bolag har historiskt varit dåliga på att skapa aktieägarvärde. Men man ser nu strukturella förändringar där bolagen gör mer för att öka intresse för aktien och bolaget. De börjar också returnera kapital till sina ägare i form av återköpsprogram och utdelningar på ett annat sätt än man gjort tidigare. Så kan japanska bolag bli mer aktieägarvänliga, ja då borgar ju det för en flerstegsraket. Först får du liksom, ja, men direkta värden, hard cash i form av utdelning och återköp som vi just nämnt. Sen kanske man får mer fundamenta i form av M&A-aktivitet, alltså de börjar förvärva och gör andra investeringar som skapar tillväxt. Och sist då, så kanske du förhoppningsvis får multipel expansion när resten av världen vaknar för de här förändringarna som pågår. Och då ska ju plötsligt alla in i Japan och då blir det liksom det heta. Och de tidigare förbisedda bolagen blir nu mest populära. Men tyvärr då, det är då värdeinvesterare måste röra sig vidare då till nya förbisedda marknader. Kanske blir gamingbolagen i Sverige.
Ja, är man intresserad av japanska bolag, jag kan faktiskt langa in en liten rek på ett nyhetsbrev jag prenumererar på. Tokyo Mothers Index, mothersindex.substack.com.
Har inte han börjat ta betalt för den dock?
Ja, det kanske han har börjat, jag får det fortfarande gratis.
Ja, han gick ju ut på Twitter med den killen, jag följer också honom. Och sa att det är typ den här veckan eller vad det var, det här var ett tag sedan. Så sa att det är sista gången, om ni signar upp för min Substack nu, då får ni nyhetsbrev gratis. Men sen kommer jag börja ta betalt.
Aj då, ja det har jag missat. Men han kommer i alla fall ut med small case, eller japanska small cap case en gång i veckan. Otroligt intressant att läsa igenom, för att ja, värderingen är en helt annan värld än vad det är här i väst. Och ja, många av deras bolag gör ju liknande saker. De är också väldigt teknologiskt...
Vi kan ju nämna vad han heter i alla fall. Du kan säga namn till det, så kan folk ta fram det i alla fall om de är intresserade av att kolla på det. Jag tror man kan få ett nyhetsbrev gratis eller så för att kolla.
Han heter Teddy Okuyama och det är mothersindex.substack.com.
Sen nästa intervju som jag lyssnar på är Spiltan småbolagsfond. Spiltan gillar vi ju. Per Andersson heter han som förvaltar den, och då är inte komikern Per Andersson från Grotesco-gänget utan Per med ett E. De har 1,64% avgift och ett CAGR senaste 5 åren på 24%. Det är så dubbelt så bra som Skagen Fokus senaste 5 åren. Otroligt bra avkastning, och det här är ju alltså efter avgifter. Så typiskt exempel på att avgifter ibland kan lönas att betala. Och det här är ju en uttalad småbolagsfond, och en anledning till att den har gått bra tror jag senaste åren är för att den är en GARP-fond egentligen. Han gillar tillväxt till rimliga värderingar.
Ja, och där ser ni, tillväxt är bättre än värde. Där,
ja, han är svart på vitt.
Ja, exakt. Svart på vitt. Skit i värde.
Nej, men och det han pratade om faktiskt, en av de första grejerna han inledde med var ju precis det här som du lyfte förut. Det här begreppet värdebolag versus tillväxtbolag som det oftast talar om. Och det är ju värt att lyfta nu kan jag tycka, om att han har gjort en lång dragning här om just värdeinvesteringar och värdecase. Och vad är då egentligen värde? Ja, det blir ju lite förvirrande där, för rent krasst är ett bolags funktion är att generera värde till sina aktieägare. Och värde är ju pengar på något sätt. Därav att vi kallar det aktieägarvärde då, det som ska genereras. Och det kan ju generera värde genom att gå med vinst och därmed generera fritt kassaflöde. Men vi kan lämna det här med fritt kassaflöde åt sidan så länge, det blir förvirrande. Vi utgår från att vinsten och fria kassaflödet går hand i hand, och det brukar de ofta göra. Så bolaget alltså ska ha större intäkter än kostnader ett år, och då har man gjort en vinst för det året. Då är det upp till aktieägarna att bestämma vad man ska göra med vinsten. Ska den betalas ut i form av utdelning? Ja, då får vi ju avkastning den vägen. Eller så kan man då spara den här vinsten, investera i något och förhoppningsvis då generera ännu större värde nästa år eller större vinst. Det är det egentligen allting handlar om i slutändan.
Exakt, och jag tror att många investerare, speciellt retail-investerare, de målar in sig lite väl i ett hörn. Och jag förstår fullständigt varför vissa investerare föredrar till exempel att leta efter bolag som är undervärderade i form av att marknaden undervärderar kassaflödena som de genererar. Det är ju väldigt svart på vitt. Man ser att ja, de här kassaflödena ska troligtvis vara värderade till det här. Då har du margin of safety och du kan räkna ut rätt exakt vad uppsidan bör vara. Men det gör ju inte att det är ett värdecase så att säga om marknaden undervärderar tillväxtscenariot i ett bolag, till exempel ett GARP-bolag, för att det genererar ju också värde. Så jag tror att väldigt många är alldeles för snäva i sin definition, och det liksom begränsar dem själva som investerare.
Men precis, och det är därför då, så att en värdeinvesterare, det är ju alltså någon som vill investera i ett bolag som genererar värde för sina aktieägare. Ett bolag som gör vinst alltså, eller genererar kassaflöde. Och då blir det ju ganska tydligt för värde versus tillväxt blir jättetokigt, eftersom det är uppenbart att definitionen av ett tillväxtbolag, ja, det är ju ett bolag som växer och därmed ökar värdet varje år. Det är alltså ett bolag som satsar på att växa sitt värde. Men så det har ju blivit så här, man får bara leva med att det är så att man pratar ofta om värdeinvestering eller värdecase, så pratar man om någonting som är lågt värderat idag till det de genererar idag. Medan tillväxtbolag fokuserar mer på framtiden. Så det är väl det som kanske kan sägas i skillnaden. Så att värdeinvesterare behöver egentligen inte vara att man köper tråkiga bolag som inte visar tillväxt. Utan att man fokuserar på priset som man betalar för värdet. Och återigen Buffett då, priset vad du betalar, värde vad du får. Och Kvalitetsaktiepodden som vi nämnde tidigare, de är ju värdeinvesterare in i benmärgen. Men de har ju också krav på tillväxt. Jag får med deras krav på tillväxt är att bolaget ska växa då liksom 10% per år i alla fall, sin vinst. Och har gjort det gärna historiskt. Så jag menar, det blir ganska mycket tillväxt över tid. Ja, så det är ju egentligen slutändan. Tillväxtinvesterare är också värdeinvesterare. Men anledningen till att man trots det gör skillnad när man pratar om värdebolag och tillväxtbolag, det är väl till viss del för att exemplifiera hur mycket marknaden blickar framåt och hur optimistisk man är jämfört med perioden när man är mer negativ då. För det som klassas som värdebolag i liksom de här traditionella indexen, så det är ju det som handlas till låga multiplar. De är ofta låg eller ingen tillväxt alls men gör vinst. Så du kan ofta screena fram låga multiplar eller låga P/E-tal till exempel. Medan tillväxtbolagen ofta är bolag med höga multiplar och ibland ingen vinst alls, eftersom bolaget är optimerat för att generera så maximal tillväxt som möjligt. Och därmed kräver att man tar stora kostnader, så det är, man fokuserar på tillväxt för lönsamhet. Så det är den här klassiska definitionen i alla fall. Men vi då, och även Per på Spiltan småbolagsfront, vi tror ju på tillväxt och värde. Vi vill alltså bolag som växer bra men som köps ett rimligt pris. Och det behöver inte vara fantastiskt billigt, utan det ska vara rimligt. Och som jag sa där, Buffett, han började ju som liksom en som letade efter låga priser. Något som han var inspirerad av från sin mentor Benjamin Graham, värdeinvesteringens fader. Men med åren då så ändrade Buffett filosofi, mycket tack vare hans parast Charlie Munger som sagt. Och då blev han mer den här Buffett som vi känner idag, som klickte ut sig det här tidigare nämnda citatet om att it's far better to buy a wonderful company at a fair price och så vidare. Men en annan som förespråkar tankesättet, det är Peter Lynch, en annan favorit hos oss. Och det är han som myntade uttrycket med GARP, alltså Growth at a Reasonable Price. Och man ser den här skillnaden i filosofi också på skillnaden i innehav mellan Skagen Fokus och Spilta småbolagsfond. Skagen har ju då lite mer obskyra bolag, om man får säga så, från helt andra världsdelar. Medan Spilta småbolagsfond har välkända bolag. De äger Fortnox, de äger Mips, Thule och så vidare. Och alla tre av dem är ju populära snabbväxare. Helt klart mer utmanande sett i värdering om man jämför med Skagens sydkoreanska bank. Thule i den här trion är billigast. De har P30. Det skulle ju kvalitetsaktiepodden inte ens röra vid. Fortnox också Mips, de pushar 140 ungefär i PE. Alltså det är liksom ganska dyrt då. Men de är alldeles en snabbväxande. Fortnox, de växte vinsten på rullande 12 månader över 50%. Det kan man se på det här PEG-talet som är en favorit bland GARP-investerare. Man tar alltså PE-talet och delar på G. Och G står för growth eller vinsttillväxt. Så Fortnox har PE 140, men 50% vinsttillväxt. Och det är alltså ett, PE då, eller ett PEG-tal på 140 genom 50. Alltså 2,8 i PEG. Peter Lynch brukar prata om att typ PEG 1,5 är fair value någonstans. Och allt under det är billigt. Men man kan då kanske argumentera för att en uthållig liksom tillväxtaktie som Fortnox, som i så många år levererat otrolig tillväxt, i princip oavbrutet, ja, de kanske ska förtjäna en viss premievärdering. Men vi kommer i alla fall tillbaka till det här med att det finns högre förväntningar på Fortnox. Man förväntar sig alltså att de ska växa fortsatt väldigt länge. Och vad händer då om de inte gör det? Ja, då kommer den ju straffas enormt i den aktien. Men å andra sidan är det många som har liksom tvivlat på det här bolaget över tid. När man har gång på gång överbevisat marknaden hur mycket man kan växa. Och att man gör det trots att det är lågkonjunktur, det är pandemier, rekordmånga konkurser bland småföretagare och så vidare. Och hårdnande konkurrens inte minst. Men sen bytte man till exempel vd nyligen, eller det är något år sedan åtminstone i alla fall. Och då ändrade man strategi och riktning också lite grann. Från tillväxt som största fokus till mer tekniskt fokuserad vd. Man har dock fortsatt aggressiva mål om att både öka intjäning per kund, antalet kunder och så vidare. Men vägen dit bygger nu mer på kanske större andel förvärvad tillväxt utöver den organiska. Till exempel förvärvar man Offerta här nyligen som både ger många nya potentiella kunder. Men också goda integrationsmöjligheter då, för att kunderna ska köpa mer tjänster via Fortnox. Så att kanske ska det där börja värderas mer och mer som ett värdebolag då, kanske på något sätt. Men ja, det är fortfarande sett som ett tillväxtbolag och de har varit duktiga på att upprätthålla det. Sista intervjun då, det var Enter småbolagsfond som John Hyltner rattar. 1,78% i avgift. De har 29% femårskagger. Otroligt bra prestation också. Och det här är en fokus hållbar småbolagsfond. Äger bland annat Embracer, S-Diptech och även Bygghemma. Han pratar också en del om den här problematiken med diskussionen värde versus tillväxt. Lyfter också framförallt vad problemet med att jaga så kallade värdebolag då. Det svåra är att lyckas med det enligt Jon, det är ju att, eller Jon kanske heter, ursäkta mig. Jon, det är ju att man måste lyckas med ganska många saker. För du måste först hitta bolaget, vilket är svårt eftersom marknaden som sagt brukar värdera saker hyfsat fair. Sen måste du köpa den när det är billigt, så det är en timingfråga. Inte att du så mycket måste tajma det, men måste hitta det i rätt tillfälle. Sen måste du invänta uppvärderingen, om den ens kommer. Och sen ska du tajma säljet också förstås. Och sälja när det har blivit dyrt. Så det är många saker du ska liksom lyckas med. Men andra sidan kan man ju argumentera då, som Howard Marks, att ja, det är fortfarande mindre riskfyllt om du har köpt någonting som är billigt. Du behöver inte göra allt rätt för att tjäna pengar om du verkligen har köpt det till ett bra pris.
Jag ser en trend här på de här tillväxtinvesterare som måste förklara varför de investerar tillväxt. Känns lite mindre värdeskomplex, lite finare än att vara värdeinvesterare kanske.
Det är det absolut.
I alla fall klassiskt sett.
Det är det ju också, för jag inbillar mig att jag tror att värdeinvesterare anstränger sig mycket, mycket mer för det de gör. Därav att jag imponeras av att de orkar.
Absolut, men jag tror att det är viktigt att tänka på också att för många är det ju också, det är en personlighetsgrej. Vissa har inte...
Det är bara det.
Exakt, det är vad du tycker om att liksom, för i slutändan handlar det om, för att du ska få en edge eller för att du ska förstå någonting, så handlar det om att du ska dedikera tid och läsa om saker. Vissa människor, de gillar att gräva i vad är det fel här, de vill förstå den pusselbiten. Och vissa som kanske är mera tillväxtfokuserade, inte ens GARP, utan de vill ha de här PS50-bolagen i portföljen, då kanske de är mycket mer fokuserade på att tänka på framtiden. De vill se framtiden, förstå vad som händer i framtiden, lägga den pusselbiten. Och de skulle inte nödvändigtvis kunna byta plats. Även om du skulle säga att du kanske får en bättre riskjusterad avkastning om du handlar värde. Det skulle inte finnas hos dem, för de hade inte kunnat sätta sig in där, lägga den tiden, ha det förståendet. Så att det är en väldigt stor personlighet.
Del andra föredrar liksom teknisk analys eller vad den kan vara, för att det passar deras personlighet. Så det gäller, liksom, så det gäller att hitta det som passar en själv. Därav att det finns lika många investeringsstrategier som det finns investerare. Du måste hitta det som passar dig, dels som du säger för att orka lägga tiden, men också för att det ska vara någonting som du liksom trivs med. För det, alla strategier har ju motgångar, alltså tiden när det går dåligt. Och det är då det gäller, det är egentligen där det avgörs vem som orkar då hålla igenom perioden och hantera dem på rätt sätt. Är du inte intresserad av tillväxtbolag till exempel och förstår vad du har köpt, ja, då kommer ju du sälja ut allting när det går dåligt och då kanske missar den här uppgången som kommer igen. Så att man måste hitta det som passar en själv.
Ja, det är bara att kolla nu på Meme Investing. Det har ju gått skitdåligt senaste dagen. Jag menar, förra veckan eller förra månaden när Elon Musk mimade ut att Dogecoin skulle upp till månen, ja, då gick det ju 100%. Och så nu när han var på SNL så kraschade det 30%. Det är ingen strategi är säker.
Nej, det är bara slump egentligen. Så att, nej, så här, man gäller att hitta sin strategi. Och Jon och Enter Småbolagsfond, de har ju valt den här Garpvägen. Så Jon vill ha små bolag som växer snabbare än den övriga marknaden över lång tid. Så kallade compounders. Och det här är ju intressant att prata om. Compounders är ju faktiskt ett stort begrepp som vi inte, det har vi inte berört så mycket i podden egentligen. Det kommer väl egentligen från det här med compounding interest, eller samma grund, alltså ränta på ränta. Om du vågar liksom vara ett långsikt, om du vågar vara långsiktig i ett bolag som växer snabbare än marknaden över lång tid, ja, då får du ju ränta på ränta effekt och den får liksom sin chans att visa sin otroliga kraft.
Exakt, och den effekten är ju exponentiell, och det är det många missar med ränta på ränta.
Exakt.
Så eftersom man oftast har ett räkneexempel som börjar väldigt litet, så förstår man inte den exponentiella effekten, som också inte är intuitiv hos människan.
Precis, och det var det jag lite var inne på tidigare, att det kan vara okej att betala ett rimligt pris för någonting som växer, ett bolag som kan upprätthålla hög tillväxt över tid, för att många underskattar den tillväxten, för att vi har lätt att tänka linjärt men inte exponentiellt. Och den här explosiva utvecklingen gör att det kan faktiskt vara rimligt att betala ett pris som till och med ser dyrt ut för idag för ett sånt bolag, för det växer så snabbt in i värderingen. Så här måste man själv då in och räkna lite grann också och fundera lite. Det räcker inte bara att köpa något som växer snabbt, du måste också räkna lite på det. Definitionen för utav compounders, jag hittade en bra artikel av investmentbanken Morgan Stanley som skrev just om compounders. Och då sa ju de egentligen att we define compounders as companies with high quality franchise businesses ideally with recurring revenues built on dominant and durable intangible assets which possess pricing power and low capital intensity. Och för att bryta ner här lite, vi börjar ju med att det är bolag med hög kvalitet, gärna med återkommande intäkter, till exempel SaaS-bolag som vi pratar mycket om. De ska ha dominanta och hållbara immateriella tillgångar. Och det sista kan låta lite konstigt, men det är ju egentligen det här man syftar på när man pratar om moats, som Buffett pratar om, alltså vallgravar på svenska. Någonting som gör att bolaget kan försvara, eller kanske till och med växa sin ställning på marknaden. Det kan se väldigt olika ut i olika bolag. Coca-Cola, de har sin branding. Folk kommer dricka, och sitt recept också, men folk kommer dricka Coca-Cola oavsett om Pepsi är billigare eller inte. Evolution, de har de mest underhållande och tekniskt avancerade kasinospelen. Google är så synonymt med att söka att googla har blivit verb. Det är liksom den starkaste vallgrav man kan ha i världen. Och de här immateriella tillgångarna då, de kan se väldigt olika ut, de är svåra att mäta, men det är det som enligt Morgan Stanley då, ger pricing power. Vi fortsätter köpa cigaretter även om de höjer priser på dem, för att man är beroende av cigaretter. Dessutom vill man att bolagen ska vara kapitalsnåla. Där pratade vi om för några avsnitt sen när vi pratade om inflation. Det ska alltså inte krävas massa dyra fabriker, personal och annat för skala. Här får man återigen den här till enorma liksom utväxlingen i digitala bolag, för de har ingen produktionskostnad på sätt och vis. Varje sålt spel till exempel för Embracer kostar i teorin noll, eftersom det är bara kod som kopieras. Och trots det så betalar kunderna många hundralappar för att få kopiera den här koden, och går till och med på prishöjningar med några års mellanrum. Så att, för det är också, det är inte bara liksom det där att det blir en utväxling i lönsamhet, men det är också så att materiella tillgångar, ja, förutom att de är dyra, de är också lättare att kopiera för konkurrenter. Jag menar, ett fastighetsbolag har ju i princip inga moats överhuvudtaget, för den enda tillgången de har är deras fastigheter. Vem som helst kan köpa deras fastighet, och så har de inte någon liksom moat längre. Och för att växa, ja, då måste de köpa fler fastigheter, och då konkurrerar de med en massa andra om att köpa dem. Och försöker de höja priserna, ja, då riskerar de ju att kunderna bara flyttar till grannbostaden istället. Så att vem som helst kan egentligen köpa en fastighet och hyra ut den. Vallgraven är väldigt grund, om inte obefintlig. Då är frågan hur man hittar de här bolagen då. Och bortsett från de här mjuka värdena, alltså de kvalitativa sakerna som vi diskuterade, så skriver även Morgan Stanley att en av liksom nyckelfaktorerna för att hitta compounders, det är att de har ofta en lång historik med hög ROIC, alltså Return on Invested Capital, eller avkastning på investerat kapital. Och det här har vi också lyft tidigare, eftersom det är Warren Buffetts favoritnyckeltal, säger de. Och man kan med fördel till exempel besöka börsdata.se och använda deras fenomenala screener för att hitta bolag med hög ROIC. Och då skulle man även kunna lägga till lite andra parametrar, typ hyfsad genomsnittlig vinsttillväxt de nästa åren, goda bruttomarginaler, nettokassa, alltså negativ nettoskuld mäter man det med. Och det bara en sån liten enkel screening vaskar fram ganska mycket intressanta kandidater när det gäller kvalitetsbolag.
Enda problemet med compounders, det är ju att, som med de flesta tillväxtbolagen, det är väldigt svårt att förutse. Du måste ju ta ett bett och det bettet mot... Ja, det här låter jättedumt när, efter jag tänker på det jag sagt. För alla investeringar är ju ett bett, och gör ett dåligt bett så får ingen bra avkastning. Men det kan kännas lättare än vad det egentligen är. För man har ju en nyhetsbias, att man värderar upp saker som händer i nutiden, och man har väldigt svårt att se saker som händer några år i framtiden, 5-10 år i framtiden. Och det är det som krävs för att en compounder ska bli... För att det ska bli bra, helt enkelt.
Ja, men precis. Och det här är att det ska man notera, att det är väldigt få bolag som kan leva upp till de här kraven och verkligen bli en riktig compounder. Det är ganska ovanligt att bolag blir det. Men när man väl har hittat de här, så bör man då kanske investera ganska aggressivt i dem. Problemet för många investerare, tror jag, det är att de vill hitta de här bolagen tidigt. Alltså, de tror att tåget har gått för att bolaget redan har gått flera 100%, och då satsar de på fel häst istället. Men i verkligheten, som vi varit inne på tidigare, en verklig compounder per definition levererar ju över väldigt lång tid. Ta Fortnox då igen som exempel, som många har trott många år att de har redan gjort den här resan. Nu är det för sent. Men den bara går upp ett år till. Liksom tar ju aldrig slut. Och det gäller ju många andra också. Facebook, Google, Amazon. Folk trodde ju att de var uträknade för länge sedan. Så nu kan de inte växa mer. Men de fortsätter leverera 20-40% per år. Så det gäller ju snarare att verkligen ha tålamod och våga vara långsiktig. Så jag tror ju att det inte är bråttom att komma in, eller det är bevisligen inte bråttom att komma in i de här bolagen. Utan låter sig att bolaget bevisa sig, och sen får man väl skala in långsamt i takt med att bolaget levererar då på sina löften.
Absolut, men sen ska man ju påpeka också att det kan ju hända saker på vägen, och det är det man måste vara beredd på. Där kan det vara bra att ha en diversifierad portfölj. Det är bara att kolla på, jag menar, Adidas versus Nike. Spolar man tillbaka bandet till, ja men det är ju rätt länge sedan, så här 80-talet, 90-talet. Då var det ju Adidas som var på G. Det var det ju stora skomärket. Nike var en liten skit. Det var en liten uppstickare som ingen ville ha. Och det kan man ju säga, det har ju ändrats rätt otroligt framförallt de senaste 20 åren. Så det är ju den risken du tar med compounders, att det du investerar i nu inte har, egentligen har kapaciteten att bli en framtida compounder.
Precis, så man måste ju liksom hitta det. Men jag tror som sagt att man kan, om man diversifierar, så kan det gå ganska bra. Då har man råd att ha lite fel bland också. Men så att det har ju varit tusentals exempel. Jag själv ignorerade både Fortnox och Evolution Gaming till exempel länge, innan man till slut förstod storheten i det. Och de har ju gått väldigt bra sedan dess ändå. Så att oftast finns det mycket mer kvar än vad man tror med bolagen.
Jag kikade på det här om veckan. Första gången vi nämnde Evolution har jag för mig var när Magnus Andersson var med i podden första gången 2018. Sen dess är det en 10-bagger, så det lönar sig ibland att hoppa på de här compoundersen. Även, och då hade den redan gått väldigt mycket. Det var många som tänkte, men hur mycket har den här resan kvar att ge?
Det är ungefär samma personer som säger samma sak idag. Ja, det brukar det vara.
Det är sant.
Men avslutningsvis på den här delen då, det har varit en lång utläggning om det här, men... Tänkte bara snabbt kolla vilka compounders som Jon har köpt in till sin småbolagsfond. Och han har ju satsat väldigt hårt på serieförvärvare med god historik. Och där kan inräknas Embracer, Instalco, SDiptech och Lifco. Så det här är bolag som kanske inte har så imponerande organisk tillväxt, men som är duktiga på att skaka fram intressanta bolag att förvärva till bra villkor. Och det kan också faktiskt bli en bra compounder-resa om de gör det bra. Det är också en affärsmodell.
Exakt, och då, just i det fallet så tror jag verkligen på att köp the cream of the crop. Och inte någon liten uppstickare, även om uppstickaren kanske har mycket lägre värdering. För att över tid så kommer antagligen de som är kvalitet generera bäst avkastning.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Då kan vi väl börja prata lite om Awardit, som förhoppningsvis är en litet dels småbolag men också kanske en framtida compounder.
Ja, det tycker jag absolut. Och det första man kan ställa sig frågan då är, vad är Awardit? Och Awardit är såklart, de hjälper företag att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram och presentprogram. I stort sett, om du har flygit med SAS någon gång, då vet du att du får
En ny emission.
En ny emission, exakt. Ja, men du får ju säga eurobonuspoäng som du i framtiden kan lägga på. Ja, dels så kommer du in i deras coola, det där coola VIP-rummet. Loungen heter det, så heter det. Men sen kan du lägga det på bland annat flygresor och grejer. Så det är sånt de håller på med. Och det är extra intressant, för just eurobonus är ju då kund hos Awardit. Så de här programmen, de är riktade mot konsumenter och företagskunder och säljarkårer och så vidare. Där innebär att man har både B2C, alltså business to consumer, och business to business som kunder. Och det spelar ingen roll egentligen för Awardit om det här ska vara ett fristående program för ett företag eller om man har liksom ett stort komplext nätverk man vill ha ett program i. De löser det. För Awardit, de sköter liksom hela det här programmet. De sköter en helhetslösning för de här poängen. Det fungerar lite som en bank. Om man jobbar på en SaaS-basis, så att man tar hand om uppstart och driftkostnader och håller dem så låga som möjligt, och så får man återkommande intäkter. För bolaget köper ju då in Awardits tjänster på rullande basis. Det är alltså en one-stop-shop om företag vill implementera ett lojalitetsprogram, vilket jag tycker är rätt intressant. Och jag har ju själv inte riktigt tänkt på hur det här går till innan jag spanade in Awardit. Och efterhand känns det väldigt självklart, varför ska företag sitta och bygga ut det här själva? Det finns ingen anledning. Men väldigt
det
många
är
företag...
nog ganska mycket mer komplext än man kan tro. Alltså just att bygga upp det på ett sätt så att man inte skadar sina marginaler för mycket och så. Och det är ju en bra grej att ta in, just för det som vi pratade om med att bygga moats eller vallgravar. Varför ska du handla på ICA istället för Coop? Jo, men har de ett bättre lojalitetsprogram, eller medlemsförmånen kallar man det fallet, ja, då kanske du har större sannolikhet att gå till den butiken och bli medlem där. Och är du väl medlem hos ICA, ja, då kommer du knappast handla på Coop sen.
Exakt, så det, jag vet ju att det är många som inte riktigt bryr sig om sånt, men för många andra så det driver faktiskt deras val av företag när de ska handla. Det är många till exempel som ska kirra ett kreditkort. Då sitter de och kollar på vad får man för förmåner, vilka har bäst cashback och så vidare. För då de här bolagen, då är det Awardit som kan implementera det hos dem. Och driver den här businessen. Så man driver sin egna omsättning då genom att dels försäljning av produkter från de här lojalitetsprogrammen, implementera lojalitetsprogrammen få lite provisioner här. Sen har man ju också sin consulting där man hjälper till att implementationen ska gå så friktionsfritt som möjligt för att man ska maximera värdet som bolaget får ut av det här programmet. Och det här är såklart anpass efter kund och hur stor kunden är till exempel och programmets omfattning, hur stort, hur komplext det här programmet är.
Och det där är ju ganska vanligt hos många SaaS-bolag och så, att de ofta har en konsultdel för att hjälpa igång med tjänsterna.
Exakt, men det är, jag tycker det är viktigt att poängtera att det här är ett, ja, det är ett SaaS-bolag som sysslar med lojalitetspoäng. De är marknadsledare i Norden och de växer förvånansvärt bra, och det ska vi gå in på lite senare. Men de har också en riktigt intressant kundstock. Kunder inkluderar bland annat Ion, SAS, Alcell. Du har Mastercard, vilket är en stor spelare kan man minst sagt säga. De har Klarna. De har ett helt gäng med kunder. Många name brands, vilket är extremt kul att se. För oftast med där är det ett litet bolag. Man kan väl utan tvekan kalla det small cap. Det kanske klassas som micro cap. Och då att de har de här stora spelarna tycker jag ger ett grymt kvalitetstecken. Men man har ju flera dotterbolag inom de här koncernerna, för det är ju så att Awardit, man har ju varit lite av en förvärvsmaskin. Om Embracer är förvärvsmaskin för tv-spel, ja, då har Awardit varit lite det inom lojalitetsbranschen, främst inriktat mot då Norden och norra Europa. Man har då till exempel sitt dotterbolag Awardit, CLS, och här har man en helhetslösning för ja, belöning och lojalitet och e-handelslösningar. Med bland annat då SAS Eurobonus som kund. Och här fokuserar man ju såklart på business to consumer. Man har till exempel Sponsorhuset som är en cashback-operatör för idrottsföreningar, Awardit Motivation Services som har helhetslösningar kring gamification i motivationsprogram, 40 års erfarenhet. Och det här är ju då inte business to consumer utan som är business to business. Och sen har man ju flera liksom, man har väldigt många dotterbolag inom den här koncernen liksom. Det handlar om hanteringssystem för presentkort, ledande aktör för handlarfinansierade förmåner, bonusprogram, teknikplattformar, jättemycket immateriella tillgångar. Man köpte nyligen upp MBXP APS, vilket är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i fysiska daglig- och detaljvaruhandel. Så att man har en väldigt bra förvärvsverksamhet och man lyckas
faktiskt. Jag tror här, för bara 8 timmar sedan så ingick man ju ett avtal om att förvärva The Inspiration Company, TIC AB. Det är faktiskt lite kul, man kan ju följa @pointmanawardit på Twitter. Det är ju Awardits grundare Niklas Lundstedt, Lundqvist, förlåt. Han är ganska aktiv på Twitter om han är intresserad av bolaget.
Exakt, och det var ju någonting de guidade för i sin årsrapport, att de ville spara in lite cash för att kunna lägga på förvärv. Så jättekul att det kom dagen vi spelar in. Men varför förvärvar de då de här bolagen? Jo, för det finns ju otroliga synergieffekter av att äga stora marknader. Du får ju bättre marginaler i en bransch som är relativt pressad, marginalpressad. Så att kunna kombinera det här, ta en större market share, kommer de ju få ökade marginaler över tid. Såklart om de får synergieffekter, vilket det verkar som de får med tanke på sina tidigare uppköp. Kollar man på 2020 så påverkas Awardit faktiskt rätt mycket av corona. De fick en del utmaningar, men de presterade egentligen bara marginellt sämre än 2019 och lyckades stärka sin marknadsposition tack vare de här uppköpen. Och varför de påverkades? Ja, det var ju för att de mest påverkade kundkontorna var också några av deras viktigaste. Hotell, resor, upplevelser. De har ju både SAS och Scandic som kunder. Och det var ju ingen som var ute och reste förra året. Så man kan ju enkelt förstå att det påverkades. Men kollar man på det justerade resultatet, hade corona inte inträffat, ja, då hade antagligen omsättning och resultat varit 50 miljoner kronor högre respektive 7 miljoner kronor högre. Och det säger egentligen inte så mycket i sig själv, men omsättningen 2020 var 280 miljoner kronor, då 50 miljoner kronor till. Ja, det är rätt mycket pengar. Som sagt, man förvärvade konkursboet MBXP. Och det jag inte nämnde tidigare, det var ju att man bland annat, att de bland annat har avtal med bland annat Axfood, Coop, Circuit K. Väldigt unik och mycket stark marknadsposition. Ja, och det här var ju givet uppköp för att MBXP var ju en av de största spelarna i Norden. Och då att slå ut konkurrenten och ta in dem ger ju otroliga synergier, ger ju en otrolig effekt på marknaden.
If you can't beat them, join them.
Exakt.
Eller i det här fallet kanske, if you can't beat them, buy them.
Och där, en annan intressant grej med Awardit är att de fokuserar ju inte bara på uppköp, de lanserar ju nya produkter titt som tätt också. Kika till exempel 2020 då man lanserade sin värdekäcksprodukt Supergift. Från då mitten 2020 till slutet av året så sålde man för 37 miljoner kronor med noll i marknadsföringskostnader. Det är alltså väldigt bra marginaler för den här produkten. Det är alltså, drar man ut det på helåret, är det 70 miljoner kronor ungefär. Det är rätt mycket pengar för ett bolag som omsatte 280 miljoner kronor 2020. Så det ger troligtvis extrema effekter framöver. Så det är intressant att de både är bra för förvärvsmaskin men också kan producera sina egna produkter. Sen måste man ju också tillägga att 2020 och 2021 har varit rekord i antal affärer för Awardit. De har tecknat avtal efter avtal. Avtalen totalt är värda 100 miljoner kronor när de kommer igång. För grejen är att pandemin, det har betytt att mycket av intäktspotentialen har skjutits till framtiden, även för levererade projekt. Men man har bland annat knutit då sitt största avtal någonsin med Saint-Gobain Distributions, att man ska göra deras lojalitets- och motivationsprogram. Och det här var värde till 50 miljoner kronor. Som sagt, största avtalet någonsin. Där återkommande intäkter. Så att de har mycket, mycket på gång.
Ja, det låter ju helt klart som att kunderna är nöjda med produkten. Och det är något man ska tänka på alltid med bolag. Att det är alltid svårt att undersöka mjuka värden och hur produkten är. Speciellt när det är business-to-business-produkter. Men ett enkelt sätt att se att produkten verkar funka, det är ju att se att kunderna är nöjda. Och det verkar de ju vara med tanke på att fler och fler strömmar in.
Verkligen, och jag tycker egentligen inte att det är superintressant att här, sitta här och rabbla upp siffrorna från årsrapporten 2020. Men jag tycker man kan kolla på till exempel omsättningen, den kom in på 280 miljoner kronor. Det här kan jämföras med 2019 som landade på 307 miljoner kronor. Det är såklart lägre, men coronapåverkad. Justerar man för coronaeffekten så hade ju omsättningen uppgått till 330 som jag nämnde tidigare. Så det visar ändå på en fin tillväxt här. Vad är egentligen caset i Awardit? Ja, det här är ett konsolideringscase i en nischad bransch som har sett pressad lönsamhet just på grund av corona. Men corona är såklart inte permanent. Vaccinationerna går ju på full räls nu. Allt fler blir vaccinerade och troligtvis kommer vi öppna upp samhället väldigt snart. Till exempel i London så öppnar man ut inneserveringar på måndag nästa vecka. Så att det är bara att gratulera till alla Londonbor som äntligen får gå ut och ta en öl inomhus när det regnar och slippa sitta på uteserveringarna. Men varför ska man tänka på det här då? Jo, för att kollar man till exempel på börsdata rakt av så ser ju bolagen rätt dyrt ut. Eftersom såklart börsdata bara visar de faktiskt rapporterade siffrorna.
Det är ju det som alltid har fått mig att bli lite avskräckt från bolaget. Och så har jag inte tittat närmare på det.
Exakt, för då justerar man inte för vad det verkliga scenariot hände. Corona var ju liksom en one-off. Det är ju inte något som kommer ha effekter i all framtid. De effekterna kommer ju avta framöver. Så man måste egentligen justera det här. Och då ligger till exempel EV/EBITDA på cirka 12, vilket är typ hälften av vad man egentligen kan tro utifrån 2020-siffror. För som jag sa, två av de viktigaste kunderna, SAS och Scandic, påverkades extremt 2020. Men båda har ju klarat sig och då kommer antagligen gå rätt bra nu när det öppnar upp. För jag kan inte tänka mig att folk inte kommer dra ut och resa, inte kommer bo på hotell när samhället öppnar upp. För även om man tidigare var lite rädd för att man skulle se permanenta nya mönster, så har det visat sig att nej, folk vill bara återgå till det normala. Jag tycker verkligen man ska trycka på att Awardits förvärvsstrategi har fungerat lysande hittills. Man har köpt upp konkurrenter väldigt billigt i snitt. Snitt price to sales har legat strax över 1. Och de här bolagen växer cirka 20% per år. Det hittar du inte på börsen till exempel. Ett sånt bra bolag i Norden. Och som man har betalat med cash och aktier. Det har ju varit väldigt bra eftersom Awardit allmänt har varit dyrare än de här bolagen de har köpt upp. Så man har fått lite marginalarbitrage där. Men trots att de har handlat med mycket aktier så har man inte behövt spä ut särskilt mycket. Just eftersom man har kunnat köpa de här bolagen till ett väldigt billigt pris. Och som sagt, de här bolagen har ju klara synergier. Enligt PM så har till exempel det här uppköpet av MBPX då. Det kommer kunna generera cirka 20 miljoner i EBITDA de kommande åren. Det är rätt mycket med tanke på hur lite bolaget är. Som sagt, Supergift, nya produkten, kommer antagligen kunna generera cirka 70 miljoner kronor per år. Man har dragit in det här största avtalet någonsin i februari 2021. Men det här har faktiskt inte startats upp än. Uppstart är i augusti 2021. Så man har mycket på G, mycket framgena intäkter som jag inte riktigt tycker speglar sig i värderingen. Eftersom just på grund av pandemin så har en stor del av intäktspotentialen skjutits till framtiden. Så jag tycker helt enkelt att bolaget är väldigt, väldigt billigt kanske inte, men det är billigt givet den historiska organiska tillväxten, tempo på förvärv, kvaliteten på förvärv man har gjort samt det höga insiderägandet. Vilket jag tycker man ska ge en liten premie i sånt här litet typ av bolag. Det är väldigt entreprenörslätt. Så ska man sammanfatta det här caset, för det kanske blir lite rörigt, det är set på kvällen nu när jag och Niklas spelar in. Då Awardit är, det är en marknadsledare i Norden inom en väldigt nischad sektor. Påverkats negativt av corona. Men justerar man för det här så ser bolaget ändå rätt billigt ut jämfört med den historiska tillväxten bolaget har, förvärven och framförallt den potentiella intjäningsförmågan framöver. De växer fint organiskt, kommer troligtvis fortsätta växa fint organiskt och de fortsätter ta marknadsandelar genom både nya produkter och vertikaler.
Ett litet alternativ play kanske på att världen ska öppna upp igen, få lite exponering mot Scandic och SAS och så vidare, men utan risken för nya emissioner och annat skräp i de bolagen.
Verkligen, verkligen, jag håller med. Och det är det som är så intressant för det här bolaget. Och det är som sagt, det är ett rätt illikvitt bolag, lite mindre bolag, så att du inte är lika välkänd som många av de större bolagen heller, vilket kan vara en anledning till att det inte uppvärderats.
Ja, vi ska ju ta lite innehållsförteckning. Vi nämnde ju ett par innehav som jag har tidigare i småbolagssvepet där, bland annat om Embracer, Evolution och vad det nu mer kan ha varit för någonting. Men jag äger ingenting av Awardit, gör du det?
Jag äger ingenting av Awardit heller. Som sagt, det är inte så hög likviditet i den aktien. Jag vill inte åka dit av Finansinspektionen, så att jag låter marknaden leva loppan innan dess.
Men oavsett ska du komma åt, inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på våra egna älvor, gäster och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk också på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Glöm inte att du kan kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod, där ni även hittar våra privata twitterkonton. Gå gärna in och följ just mig, Fabian Fransén, så jag kan få fler följare än Niklas Aldén. Det hade varit otroligt trevligt att kunna skryta med det när vi är på middag tillsammans. Lämna gärna en recension på iTunes, för då klättrar vi i rankingen. Och det kommer leda till fler sponsorer som vill betala oss mer pengar. Och det är ju bra med lite klir i klassan. På tal om sponsorer, vi vill gärna tacka några sponsorer.
Ja, Fidelity International. Kolla in deras fonder på fidelity.se. Men kom ihåg att alla investeringar förstås är förknippade med risk. Läs alla relevanta dokument. Men titta gärna också på deras Asienfonder och så vidare, som är ett väldigt intressant område de sysslar med. Sen, är du intresserad av kryptovalutor och vill handla dem på din ISK utan avgifter? Ja, det vill väl alla förstås som är intresserade av krypto. Då ska du förstås kolla in Bitcoin Zero och Ethereum Zero hos Valor. Och det är lättast att söka fram dem hos din nätmäklare. Men samma sak gäller där. Det finns stora risker i de här volatila instrumenten, och läs alla relevanta dokument innan du investerar.
Sist men absolut inte minst, kära lyssnare, tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.